Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Jag heter Kristin Hagel och jag är medlem i församlingen sedan 29 år tillbaka. Nästan så länge som församlingen har funnits. Jag skulle nästan säga något dumt, det är med ödmjukhet. Jag ska tala om ödmjukhet. Den är väldigt svår att tala om, just ödmjukhet. Så jag frågade mina kollegor, precis som Karina gjorde med sitt ord hon hade förra veckan. Och det vi kom fram till var att ödmjukhet är att inte framhäva sig själv. Men då börjar diskussionen där att man kanske inte vill framhäva sig själv av andra anledningar. För att man tycker det är onödigt att bråka. Eller för att man... Så det är inte riktigt vad ödmjukhet är. Så därför googlade jag på ödmjukhet. Och jag fastnade för Wikipedias beskrivning. Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självfattning och är medveten om sina begränsningar. Jag är inte en ödmjuk person i mig själv. Och det är sanning. Det ligger inte i min natur att vara ödmjuk. Men med åren tillsammans med Gud och tillsammans med Jesus och med den helige andes hjälp så kan människor uppfatta mig som ödmjuk emellanåt. Och det är väldigt coolt att någon kan tro att jag faktiskt är. Men det är jag inte. Men jag är i Kristus. Så har jag fått del av ödmjukheten. Andens frukt som vi talar om, den är som en chokladask. All är omsluten av kärlek. Liksom alla praliner i den här är omsluten av choklad. Så är alla andens frukter omslutna av kärlek. Så man skulle kunna säga att andens frukt är som en chokladask. En kärleksask. Chokladen som representerar kärlek. Andens frukt representerar all kärlek. Kärlek var ju den första utav frukterna vi fick del av. Och den är ju också den som omsluter alla de andra frukterna. Idag så ska jag dela med mig av en som smakar kärlek. Och man får ta i undre lagret här. För det är bara det som är kvar. Och alla ligger huller om buller. Den här ser väldigt, väldigt ödmjuk ut, eller hur? Det är bara en liten kant på. Och jag ska inte äventyra min röst med att smaka den. För då kommer jag ju antagligen börja hosta. Likadan som all choklad i paradisasken är ljus. Den är likadan i alla paradisaskar. Likadan är Guds kärlek. Den är alltid likadan. Men innehållet är lite olika. Innehållet i alla de här pralinerna är olika. Och innehållet i Guds kärlek är också olika. Texten som Olof läste från Johannes har väldigt många fina delar i sig. Men jag ska bara dela några som har talat till mig och som också talar om ödmjukhet. För man kan naturligtvis hitta mycket annat i den texten. Vers 1b. Den allra första versen i slutet här så står det: han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Så Jesu kärlek till de egna var väldigt, väldigt stark. Och i den här kärleken så delade han ju också en viss ödmjukhet. Han delade ju den ödmjukheten med de nära och kära som han satt i måltiden med. medvetna, men nu kommer jag av mig här. Vet jag inte var jag är någonstans, men jag hoppar lite. Nej, det gör jag inte. Det jag vill titta lite närmare på är ju ödmjukhet. Och den är omsluten av kärlek. Och Jesus hade sån stark kärlek. Så när han visar sin ödmjukhet, när han tvättar sina lärjungars fötter, så är det av kärlek. Men Jesus pratar också om renhet. Han säger till Petrus att man bara behöver tvätta fötterna. Om vi läser vers 8 och 9. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter, säger Petrus. Och då svarar Jesus, om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig? Och då säger Simon Petrus, Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Ni vet, Petrus var så här spontan, allt eller inget. Men då svarar Jesus honom, om man är renad så behövs det bara att fötterna blir renade. Och när det här samtalet pågick så var det precis innan Jesus skulle korsfästas. Jesus skulle ge sitt liv för att du och jag, hela mänskligheten, skulle kunna bli rena. Och förr i tiden då, innan Jesus kom, så var man tvungen att offra ett lamm, ett felfritt lamm, för att kunna få kontakt med Gud. Och för att Gud skulle kunna se människan, för han kan inte se synd, så var man tvungen att offra det här lammet. Men nu kommer Jesus och blir det här lammet. Och han har ju offrat sig själv så att vi idag, hela mänskligheten idag, kan få ha kontakt med Gud. Med allt vad vi är och allt vad vi har så får vi ta emot rening genom just Jesu blod. Vi behöver inte skära ett lamm och blodet ska rinna och det är kladdigt och det är dyrt. Utan Jesus har gjort det här för oss. Vi kan bara ta emot det. Och då kan vi också få kontakt med Gud. Jag har lagt till här att nattvarden är ju ett minne av detta. Att Jesu blod delas för oss och Jesu kropp, det är ju ett minne av att vi är rena i Kristus. Det betyder naturligtvis inte att vi aldrig mer kommer synda. Det betyder inte att vi aldrig mer kommer vara dumma eller elaka. Eller på något sätt inte trevliga mot andra. Det kommer tider när vi inte kan behärska oss. När vi inte kan låta bli att synda. Och det är därför vi behöver gå till Jesus igen och igen. Det är därför vi behöver låta honom tvätta våra fötter. Vi behöver gå ständigt till Gud. När jag var så 11-12 år, då kunde jag inte sova en kväll. Jag hade så dåligt samvete. Och vet ni vad det var? Det var en sån simpel och enkel sak. Idag tycker jag det, men då tyckte jag inte det. Jag hade svurit på fotbollsplanen i skolan. För jag ville vara som alla de andra. Jag ville anpassa mig, så jag svor lika mycket som dem. Och sen kunde jag inte sova på kvällen. För jag kände att då hade jag gjort något fel. Men jag ropade på pappa och så berättade för honom. Det vill säga, jag bekände min synd. Och så bad vi tillsammans. Och här fick jag en bild att det pappa gjorde då när han bad med mig, det var ju att han tvättade mina fötter så att jag blev ren igen. Han hjälpte mig. Och Jesus, han tvättade sina lärjungars fötter för att de skulle vara alltigenom rena. I kärlek och i ödmjukhet. Han som var den store, han som de kallade för herre och mästare, han tog en tjänares position och tvättade deras fötter. För på den tiden så hade man ju sandaler och man gick överallt. Man hade inga fina bilar eller snygga boots att gå i. Utan fötterna blev dammiga och smutsiga. Och så skulle man gå in i ett hus så fick man tvätta fötterna först. I de finare husen så fanns det ju en tjänare som tvättade fötterna. Men i de enklare kanske det stod en balja vatten och så fick man blaska av sig lite själv. Men Jesus, han knöt om en handduk. Han tvättade lärjungas fötter, vare sig de var smutsiga eller ej. För det var en ödmjuk handling. Han såg sig inte för mäktig för att göra en tjänares jobb. Han tyckte att han ville göra det här. Det var ingen som tvingade honom. Och ibland då när vi lever våra liv, när vi är ute i våra jobb och skolor, så blir vi ibland smutsiga. Ibland svär vi fast vi hade bestämt oss för att inte göra det. En pojke på skolan, han skulle fasta nu, den kristna fastan, sa han. Så jag ska inte svära. Nej, okej, det är jättebra, sa jag. Och då hör jag rätt som det. Ja, fast du svor ju här för en stund sen, ropar någon annan. Det är inte alltid enkelt, men vi får alltid komma tillbaka. Men ibland så gör vi också konstiga saker, vi vuxna. Konstiga saker som en vit lögn kanske. Det är inte så noga. Eller vi kanske bara är lite oärliga, så här i smyg, det är ingen som ser. Eller så kanske vi tänker illa om någon. Snackar en massa som vi inte borde göra. Går igång på skitsnacket på jobbet. Det är så mycket som kan smutsa ner oss. Så vi behöver verkligen tvätta våra, låta någon eller låta Jesus tvätta våra fötter. Vi behöver komma till Gud och bekänna vår synd. För mig som 11-12-åring så var det en stor synd att svära. Det var ju så jag var uppfostrad, att det var en synd. Och jag ville så innerligt gärna vara ren. Men jag kunde inte motstå grupptrycket på fotbollsplanen. Men Jesus, han kunde motstå grupptrycket. För han visste vem han var. Han kunde tjäna. För han visste att han var trygg i Gud. För Gud var hans pappa. Han visste varför han kom till jorden. Han visste varför han skulle offras. För att vi skulle få möjligheter att få kontakt med Gud. Och nu var han på väg att fullborda det. Han visste naturligtvis också att lärjungarna kallade honom för herre och mästare. Men han var inte större eller märkvärdigare än att han kunde tvätta deras fötter. Jesus var ödmjukheten själv. Han kunde mycket, men han skröt inte om det. Han gjorde mycket, men han berättade inte det för alla som ville höra. Han framhävde inte sig själv, för att han ville inte. Han behövde inte framhäva sig själv. Det var hans livsstil. Han låtsades inte vara någon annan. Han visste, han var trygg i att han var Guds son. Och för att du och jag ska kunna bli trygga i oss själva och bli trygga i att vara Guds barn, ja, vad gör vi då? Vi behöver umgås med Gud helt enkelt. Och det var ju det Jesus gjorde lätt för oss. Att vi kan umgås med Gud. Vi behöver ta tid till bön och bibelläsning. För i hans närvaro så förvandlas vi. Våra tankar förändras. Vi kommer inte på det förrän efteråt att de förändras. Men det gör de när vi kommer nära Gud. Saker och ting blir inte lättare för oss. Krigen oroar oss inte mindre, men vi kan ändå ha ett lugn inom oss när vi kommer nära Gud, när vi umgås med Gud. Och hur gör jag då det? Jo, det gör jag genom bön och lovsång, också bibelläsning, men också i tystnaden. I gudstjänsten och i hemgrupper. Där kan vi formas och ta tid med Gud och lära känna Gud på olika sätt. Då kommer vi till nästa sak som jag också fascineras över här. Nämligen att när man tjänar andra människor, som Jesus tjänade sina lärjungar här. Han tjänade ju andra människor också, men just här. Och när vi gör det med de gåvor vi har och gör vad vi kan och tycker om det, då är man trygg. Det behöver inte vara något storslaget som vi kan skryta med. Utan jag bara är. Precis som Gud är. Det här är jag och mina gåvor och jag kan hjälpa dig med det här. Det handlar om vår inställning till varför vi gör något för någon annan. Sen säger Jesus att vi ska följa hans exempel längre ner i texten. Och för att följa hans exempel så är det ju inte bara att tvätta varandras fötter vi ska göra. Det är inte bara att vi ska be för varandra. Utan göra goda saker. Göra det vi kan. Göra det vi förmår. Göra det vi har möjlighet till. Det kan vara att läsa för någon. Det kan vara att lyssna på någon. Det kan vara att hjälpa någon med flytten. Ödmjukhet är att veta vem man är och vad man kan och inte kan, men ändå tjäna andra. Att tjäna andra utan att behöva skryta om det. Man kan ju berätta för någon, och du, den här gången fick jag göra det här. Det kan man göra. Det betyder inte att jag skryter. Att tjäna andra ger också gemenskap. Det vill säga att visa omsorg för varandra, att visa kärlek till andra, det ger gemenskap. Det är något väldigt fint att få göra det. Så i vers 14 så säger Jesus så här. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Och i församlingen, vi har ju en förmån, vilken fantastisk skara vi är här idag. Vi är många här idag. Vi är många som behöver få möta Gud på olika sätt. Kanske genom just dig. Kanske genom mig. Det församlingen är till för, det är att skapa gemenskap. Inte bara med Gud, utan också med varandra. Och när vi är extra omsorgsfulla mot varandra, så får vi också en extra fin gemenskap. Och om du inte känner någon här i församlingen, men ändå skulle vilja uppmuntra någon eller känna, fråga Gud. Det kanske är någon annan du ska uppmuntra. Det kanske är någon du möter på vägen eller kassörskan i affären. Omsorg kan vara så enkelt. Det behöver inte vara de här stora sakerna. Det kan vara att hälsa på någon. När jag läste positiv psykologi för några år sedan så talar man sig varm för att hjälpa andra, att uppmuntra andra, att stötta andra. Vet ni varför man gör det? Jo, för att då mår man själv bra. Och det visste ju Jesus. Det är ju så vi människor funkar. Han visste ju det. Så han ville att vi skulle ta honom som exempel. Och ett exempel på det är när våra barn var små så ville ju inte jag att de skulle gå påskkärringar. Så att vi åkte till Stockholm en påsk. Och vi gick på museum och så här. Och så hade vi en kompis som hade flyttat till Stockholm ett par år innan. Så vi bestämde, ja men vi ringer och kollar. Vi kan åka hälsa på henne och så kan vi ta med en blomma och uppmuntra henne. Och vara trevliga. Så det gjorde vi. Men det vi möttes av, det var ett fint dukat bord. Det var påskharar till barnen. Det var en underbar måltid för oss alla med saker som vi alla fem tyckte om. Hon kände ju oss. Hon visade hur man tvättar någons fötter. Hon visade omsorg om oss på ett ödmjukt sätt. För det är så hon fungerar. Hon tar reda på vad andra människor vill ha. Hon utgår inte från vad hon vill ha eller vad hon ska göra. Utan hon betjänade oss alla i familjen genom att bara vara hon. Det var alltså inte vi som uppmuntrade henne. Utan det var hon som uppmuntrade oss. Och när min man läste det här så sa han, oh, jag kommer ihåg det där. Han mindes det när vi var där. Och han var lika gripen över det här som jag. Men att betjäna varandra, att tjäna varandra, det gör vi på det sätt som passar oss. Som du är bra på, som jag är bra på. I vår hemgrupp så har vi också en messengergrupp. Och där skriver vi in bönämnen ibland. Och sånt som vi vill ha hjälp med förbön för. Och när vi har fått bönesvar så skickar vi också ut det för att vi ska kunna glädja oss med varandra. Och det, ja, det ger gemenskap. Det skapar en trygghet oss emellan. Vi träffas ju naturligtvis också. Men det här är också en viktig del. Att man kan ha en liten chattgrupp som man nu för tiden kan ha. I vers 16 och 17 så talar Jesus om att vi ska följa hans exempel. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Så när vår herre säger att vi ska betjäna någon eller tjäna någon, ja då ska vi göra det. För vi är inte för mer än Gud. För Gud är mycket större än oss. Och han vet vem som behöver uppmuntran av oss. Så om vi ska tvätta varandras fötter, ja då tjänar vi varandra. Även om andra saker vi kan göra så är det att följa Jesu exempel. I den här texten som ni ju kan läsa igen när ni kommer hem. Jesus han gick runt i 3 år och predikade evangelium för alla. Alla som ville lyssna. Han botade och helade alla som ville ha det. Han ställde frågor som svar på tråkiga frågor. Han lät inte någon sätta sig på honom. Ödmjukt, utan att bli utnyttjad eller trampad på. Jesus svar, samtidigt ödmjuk och tuff mot dem som behövde det. Han stod upp för de minsta. Inte minst för kvinnorna. Så det man i det här kapitlet ser, det är att han förbereder lärjungarna också för tjänst. Det ultimata är att tjäna andra, men på ett sunt sätt. När man vet vem man är i Kristus, när man vet vem man är i Gud, så vågar man också säga nej till det man inte är så bra på. Det man inte kan. Ödmjukt. Vi kan också bli förberedda för tjänst. Vi kan också sätta oss vid Jesu fötter och lyssna in vad han vill berätta för oss. Vi kan också dela måltid med honom och som vi i nattvarden dela måltid med församlingen. Så tänk, vad ligger på ditt hjärta? Vad vill du med ditt liv? Och vad vill du framöver? Så hur kan man både fyllas med ljus, choklad eller med kärlek? Johannes 15 står det. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som Jesus har talat till er. Och så fortsätter han och säger, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och då frågade jag mig hela tiden, och det har jag gjort hela mitt liv. Hur förblir jag i Kristus? Hur förblir jag i Jesus? Hur förblir jag i vinstocken? Och jag kommer bara fram till samma som jag sa här förut. Att tillbringa mer tid med Jesus. Men också att tillbringa mer tid i församlingen. Att lyssna på varandra. Att berätta för varandra. Att dela livet med varandra. Det skapar trygghet. Och om vi tittar på vers 8 i Johannes 15. Så står det. När vi bär rik frukt och blir hans lärjungar blir Gud förhärligad. Och att bära frukt är ingenting som vi kämpar för. Utan det gör vi automatiskt. Ni vet, äppelträd och fikonträd. Det är ingen som kämpar för att de ska bära frukt. De jobbar inte. Utan det är bara vi är. Sen säger han i vers 11. Det här har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Wow, han vill att vi ska vara glada. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och vår glädje i Gud kan bli fullkomlig när vi är trygga i Gud. så trots att jag inte är en ödmjuk person i min natur, så kan även jag formas till att bli det när jag väljer att vara i Jesu närhet. Inte på ett sätt som förintar mig själv eller tar bort min naturliga del. Men ändå, att vara i Kristus är att ta reda på vem jag faktiskt är. Och vad jag vill med mitt liv. Och vara trygg i det. För en del tar det längre tid. Tog nog 65 år innan jag fattade detta. Att vi bär frukten. Hur coolt är inte det egentligen? Det är hur coolt som helst. Jag måste inte kämpa och slita. Utan jag bara är. Och frukten visar sig. Andra märker det utan att jag ens är medveten om det. Men allra mest så står det i 1 Korinthierbrevet 13 att vi ska sträva efter kärleken. För kärleken är den som omsluter all andens frukt. Så liksom paradischokladen är likadan i alla askar, så är Guds kärlek likadan runt all frukt. Och när vi kommer nära Jesus så förvandlas vårt sätt att tänka. Våra känslor förvandlas. Vårt sätt att vara. Om vi låter oss formas i hans närhet. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du ödmjukt gick vägen ända fram till korset. Vi tackar dig för att tack vare att du gick till korset och dog och uppstod igen, så kan vi få kontakt med Gud på ett personligt plan. Så kan vi få vara rena genom ditt blod. Vi tackar dig för församlingen där vi också får växa och utrustas till ödmjukhet, Herre. För du var ödmjukhetens konung. Tack att du formar våra liv. Du formar våra tankar, Herre. Tack för din nåd i Jesu namn. Amen.